Her var det litt en del fingerspråk her til å begynne med. Jeg skal ikke si hvorfor. Ja, da... vi skal i dag snakke om temaet i dag, som det inn i det aller helligste. Jeg vet ikke hva dere tenker når vi snakker om inn i det aller helligste. Men vi har... i det gamle testamentet så leser vi om tabernaklet. Og senere har du hørt om tempelet og disse ting. Og jeg har også talt her en gang tidligere om det nye Jerusalem, som da kommer ned og som har et utseende som er kvadratisk eller firkantig, eller hva som du skal benevne det. Som egentlig er også alle de tingene her inneholder det aller helligste. I dagens tekst så... i dagens tekst så skal vi snakke om ikke det aller helligste primært, men vi kommer inn på det. Vi skal snakke om tabernaklet, men så skal vi snakke om det som står rett utenfor det aller helligste. Og som var egentlig det viktigste, eller ikke det viktigste, men det har så betydningsfullt. At en enkel plass i Bibelen så ble betegnet som det stod innenfor det aller helligste, men det var egentlig utenfor det aller helligste. Fordi deres funksjon, deres oppgave, handler først og fremst om det aller helligste. Og det er røkelsesalteret, eller på en annen måte kan du også si røkofferalteret. Som stod rett utenfor det aller helligste. Og vi skal ta og lese litt om det fra 2. Mosebok. Og det står skrevet i 2. Mosebok kapittel 30. Fra og med vers 1 til og med 10. Vi skal lese Jesu navn. Du skal lage et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det. Eller akasietre. Det skal være en alen langt og en alen bredt. Det skal være kvadratisk. Høyden skal være 2 alen. Hornet på det skal være i 1 stykke. Med alteret. Toppen, sidene helt rundt og hornene på det skal du kle med rent gull. Du skal lage en list av gull hele veien rundt. 2 ringer av gull skal du lage til alteret. Rett under listen på begge sidene. Du skal feste dem på de 2 sidene, og de skal være holdere for stengene som alteret skal bæres med. Du skal lage stengene av akasietre og kle dem med gull. Alt skal du sette foran forhenget som skjuler vitnesbyrdets ark, foran nådestolen som er over vitnesbyrdet. Der jeg skal åpenbare meg for deg. Om morgenen skal Aron brenne velduftende røkelse på det. Når han steller lampene om morgenen, skal han brenne røkelse på det. Når Aron tenner lampene mellom de 2 aftenstundene, skal han brenne røkelse på det. Et stadig røkoffer for Herrens ansikt i alle slekter etter dere. Det skal ikke la fremmed røkelse stige opp fra alteret. Heller ikke brennoffer eller grødeoffer. Dere skal heller ikke tømme drikkeoffer på det. Aron skal gjøre soning på alterets horn 1 gang i året med blodet fra syndofferet som ble gitt til soning. 1 gang i året skal han gjøre soning på alteret. I alle slekter etter dere. Det er høyhellig for Herren. Vi hører om dette røkofferalteret, som hadde en spesiell plass i Guds plan og i Guds tanke, når han fikk tempelet bygd, eller tabernaklet bygd. Og vi skal tenke litt på hvordan var faktisk tabernaklet bygd opp, og hva var hensikten med tabernaklet. Når vi leser om først og fremst om tabernaklet, så kan du egentlig, hvis vi skal oversette til vanlig dagligdags norsk, så er det faktisk betyr det bare telt. Så egentlig så kunne stått i Bibelen alle plassene der det står tabernakel, så kunne det stått ordet telt. Men det hadde kanskje ikke hørt så fancy ut, eller vært så artig for oss å lese det, eller sagt oss så mye, når det bare stod det telt. Men det var et spesielt telt, som var laget for en spesiell hensikt og en spesiell oppgave. Så hvis vi skal lese mer om tabernakel, så betyr det faktisk et oppholdssted. Eller å oppholde seg. Det kan også bety å slå seg ned. Eller å bo iblant. Og der har vi litt mer av årsaken og bakgrunnen for teltet. Det handler om et oppholdssted for en viss person. Et sted han kan oppholde seg. Et sted denne personen kunne slå seg ned. Og en del, et sted denne personen kunne bo iblant sitt folk. Nå la jeg noe til også her. Men tabernaklet hadde en hensikt. Det skulle være Guds bolig midt iblant menneskene, for å si det på denne måten. Gud hadde fra tidenes morgen, eller fra før han skapte alle ting, et ønske om å bo iblant sitt folk, leve der og være nær dem. Og nå hadde han laget seg dette stedet. Ikke nødvendigvis, det var ikke inne i hjertene, men det var en bolig midt i sitt folk. Og når vi leser om det her tabernaklet, så var det sånn at når Israelfolket vandret i ørken, så var det sånn at tabernaklet ble pakket sammen og ble pakket ned, så tok den med seg, og så neste plass den kom, så bygde den det opp, og så bygde de leien rundt tabernaklet. Så tabernaklet ble midt i folket, midt i nasjonen, der i ørken. Der sto tabernaklet. Og så var alle de forskjellige stammene plassert i en ring rundt hele tabernaklet. Så kan vi tenke oss hvordan Guds folk, hvordan Gud kunne bo da midt iblant sitt folk. Og da ser vi jo, ser vi linken, da ser vi hvorfor han ville ha seg telt der. Og så skal vi også bare være oppmerksom på det. At når vi snakker om dette teltet, så er det også et forbilde på det himmelske ting, og det kan vi komme tilbake til videre og senere. Og når vi tenker på det også, så kan vi også tenke på en annen ting. At det også skal være et forbilde på Jesus. Kanskje ikke bare på ett forbilde, men i mange forbilder på Jesus. For at når også Jesus kom hit til denne jord, så var det også med en hensikt, en oppgave. Det var at Gud skulle kunne få lov å bo iblant sitt folk. Ta bolig iblant sitt folk. For hvor var det Gud var plassert? I tempelet? Eller i tabernaklet? Eller når Jesus var her? Jo, midt i sin menighet. Jeg har ikke akkurat når Jesus var her, men når i tabernaklet, så var det midt inne i det aller helligste. Det helligste sted i tabernaklet. Der var Gud sin bolig. Og der oppholdt han seg med sin kraft. Og med sin røyk. Du ser, når tabernaklet skulle flyttes, så var det sånn at Guds fylde, eller Guds ånd, som var en røyksky, den trakk opp og la seg over tabernaklet, så den kunne gå inn og så ta ut det, så pakke det ned, og så skulle han gå foran og vise vei videre til neste sted han skulle ta bolig. Og der har vi også, når vi snakker om Jesus, så snakker vi også om Immanuel, som betyr Gud med oss. Og Gud ønsker å bo iblant oss og leve sammen med oss. Være nær oss. Være oss nær. Så går vi inn og ser på hvordan tabernaklet var bygget opp. Det var selvfølgelig et indre telt, og så var det et ytre telt rundt der. Og når vi får forbindelse med offertjenesten, for eksempel, i tabernaklet, så ble jo offerlammet, det ble slaktet gjerne utenfor forgården, utenfor tabernaklet, på en annen sted. Og så ble det tatt med innenfor tabernaklet. Og når du kom inn på det forteltet, før du kommer inn til det helligste og det aller helligste området der, så var det et brennofferalter som sto, der de offra dyr, eller andre ting som skulle offres til soning for syndene og mer. Vi skal ikke gå inn på detaljene her. Så gikk du litt lengre frem, så kom du til et renselsekar. Der skulle prestene, forskjellige prestene de hadde offret på brennofferalteret, Så kunde de rense sig och vaska sig ren för de gick vidare in i det heliga med offret. Men de kunde rense sig efter de hade offrat. Gick du vidare in i den första delen, innanför förhanget, innanför det heliga. In i själva tabernaklet som det kallas här. Så fick du på ena sidan, jag menar till vänster, så fick du lysestaken som var av en syv som också var av guld, men den syvarma lysestaken som heter. Den sjuarmade lysestaken stod till vänster och på höyre sida så stod skuebrödet. Eller bordet med skuebrödet på. Och där skulle det ligga 12 skuebröd. En för varje stamme i Israel. Ett annat namn för de skuebröden eller för bordet där så kunde vara närvarets bröd eller ansiktsbröd, alltså en där för Gud fick lov att komma nära dig. Eller du såg Gud ansikt till ansikt. Vidare så kom du. Jag tänkte om du för att bara gå tillbaka lite. Så tänkte om renses kar som stod för du kom in i det hela helste. Det var lagat av brons. Så hade vi lysestaken av guld på den ena sidan och så skuebröd bordet på andra sidan. Där det låg 12 skuebröd som blev bytta ut varje sabbat. Lysestaken av guld, den stod och brente hela tiden, dygnet runt, 24 timmar i dygnet. Och skulle aldrig slocka. Och så ser vi tegnet 7, som också är tegnet på den i vår pakt, i den nya pakt, handlar om den helige ånd. Så vi bara sånt att dere har det med dere. På hver sin sida där inne. Och så föran det, rätt inför du kommer till duken eller till gardin eller ingången till det allra helligste, så stod rökelsesaltaret som vi läste om här i början med. Och så innanför där igen så stod vittnesbördets ark eller paktens ark som hade också nådestolen placerat upp på sig. Sån var tabernaklet byggt upp, kan du se. I grova drag. Och så hade det en hensikt. Det var att Gud skulle få lov att ta bolig. Han skulle få lov att visa sig där ibland sitt folk. Vi hörde om renselsesaltaret som skulle vara till soning för våra synder. Eller brännande för allt det rättare sagt. Så vid det renselseskaret av bronsen kunde rensa sig och vaska sig rent för de gick in med vann. Och vidare och vidare. Och så hör vi om rökelsesaltaret. Där han skulle tända rökelse på hver dag. Och det står om att den rökelsen blev bränt både morgon och kväll. Och det står om mellan de två aftonstunderna så kan det förstås forskjellig. Men det var gärna mellan 3 och 6 på eftermiddagen. Eller från solen begynte att gå ner till att det blev mörkt. Det är en enkel måten att förklara det på. Men uansett så det betyder det att om morgonen, i förbindelse med solens uppgång, så blev det tänt rökelse. Och så blev det också sent på kvällen för det blev kväll. 2 gånger för dagen. Och vad var hensikten med denna rökelsen? Det är kanske inte så lätt att förstå och skönna och se det med bara med att läsa den texten. Men går vi till, kanske vi lära lite mer om det när vi går till vers 10. För där står det om att här står det. Aron ska göra soning på altarets horn en gång i år med blodet från syndoffret som blir gitt till soning. En gång i året ska han göra soning på altaret i alla släkter efter det. Det är höjhellig för Herren. Jo, för att det var på det altaret där så skulle det bli, det skulle inte bli offra blod sånt sett. Men hans Gud, han av ett offer som han gjorde en gång i året. Alltså på Yom Kippur eller på försoningsdagen som vi kallar på norsk. Så skulle ypperste prästen gå in i det allra helligste och offra alla för alla folk först för sina egna synder. Så går han på nytt en tur till in. Så han ska offra för för folkets synder, för hela nationens sina synder som hade gjort det sista året och det de hade tänkt att göra nästa år. Och i den sammanhang så var det ju så att och så allt det som var utanför där det hade ju blivit besmittat med att det var ett människa som var där och tände rökelse. Som tände rökelse på ett helligt alter för Gud. Och det blev besmittat med synd. Och därmed så var det så nödvändigt att detta blev rensat med blod. Inga gjorde så. Så det blev på hornan så blev det kallt blod den gången. Och så kunde de tända upp rökelse som skulle siva in i det allra helligaste. För att skjula vittnesbördets ark. Och för att skjula nådestolen. Så att när han ankom in så var han däckad av en rök. En hellig rök. Som skulle hindra att, Gud, att han skulle bli slått ihjäl av Gud. Och han kom som ett offer för att sona för sina synder och för folkets synder. Det är det som var för huvudpoängen en gång i år med försoningsdag med Yom Kippur. Och då var det en rök. Och varför var det en rök som skulle sona in? Jo, för att röken i Bibeln den betegnar något annat och något speciellt. Rökelsen, för att säga så. Vi ska gå till uppenbaringen. Och där ska vi få lite mer svar på vad det här handlar om. Och det står det i uppenbaringsboken i det femte kapitlet. Och här kan vi läsa i vers 8. Dan hade tagit bokrullen, falt i fyra livsväsener och de 24 äldste ned föran lammet. Var de hade en harpa och guldskåre full av rökelse som är de helliges bönder. Och så står det något här i kapitel 8 i vers 3-5. En annan ängel som hade ett rökelseskar av guld kom då och stilte sig vid altaret. Det blev gett ham mycket rökelse för att han skulle lägga den samman med alla de helliges bönder på guldaltaret föran tronen. Röken av rökelsen samman med de helliges bönder steg upp föran Guds och föran Gud från ängelens son. Så tog ängeln rökelseskaret, fyllde det med eld från altaret och kastade det på jorden. Det blev brusande lyde, torden, lyn och jordskälv. Det här var från uppenbaringsboken och därför fick jag höra om två händelser där det också var rökelse inkluderat. Och rökelse handlar om synd, nej inte om synd, men om bön. Och det är akkurat det som också är hänsikten för rökelse alltid. Det är egentligen handlar om vad Jesus har gjort för oss. Och att han ska vara vår förbeder. Att han går i förbön för dig och för mig. Och så vill den siva in och så kjulet däcka över hela paktens ark och nådestolen in i det allra helligaste. Så att vi kan komma framför Gud. Och så kan vi, som vi också hört här i Uppenbarelseboken, så kan vi blanda Jesu Kristi bönne och våra bönne. Och så vill det komma framför Gud så han kan höra på vår bön. Och så vet vi det, att Jesus Kristus, han är också vår förbeder. Han som ska gå föran oss och be för oss. Det står det också i Bibeln många platser. Snack om Jesus. Han är vår talsman. Inte för mig. Inte ovanför mig. Men ovanför Gud. Han är vår advokat. Han som ska försvara oss. Och tala vår sak inför Gud. Inför Guds trone. Och be för oss. Och det är här rökelsesaltaret och rökoffret skulle ha betydning. Så vet vi att han också är av kongelig ett. Han var konge. Och vi ser också att altaret blev byggt upp av trä. Och kan säga trä med tornet. Så betänker att det här var något, det var något ont, det var något vanligt, normalt. Och så var det iklädd. Vad var det iklädd? Jo, det var iklädd guld. Hela vägen runt. Både den skulle stå på. Och de hornen som skulle som betegnas som en, såg ut som en krona på toppen. Dette røkelsesalteret, det var kledd med gull, med hellighet. Og gull er gjerne betegnet i Bibelen på det guddommelige, på Gud. Eller kongelighet. Gull symboliserer kongelig verdighet. Og så har vi røkelsen som ligger som vi skulle ha oppå det, som en utsøkt duft. Eller som har med prestetjenesten å gjøre og offertjenesten å gjøre. At Gud skal ta imot det. Og så har vi en, det er også, her er også tegn som vi også kan vise frem mot Jesus. Og så i denne salve, eller røykelsen som var brukt, så var det også blandet i myrra. Som en salve for de døde. En salve for dem som har gått foran, for mennesket. Altså, det er en bønn. Der. Så, altså, vi har Gud som er, eller Jesus som er Gud Fader, eller Guds sønnen. Gud, han er prest, og han er menneske. På samme måte som vi hører, når vi hørte om Jesus som kom til denne verden i jula, så hørte vi at de vise menn, de kom med gull, røkelse og myrra fremfor sin konge. Og alle disse tingene var også representert der på røkelsesalteret. Og så hadde det en krone på toppen, som en kongekrone. Vi hører, og alt det her skulle symbolisere og vise oss frem imot det som Jesus måtte gjøre. Og så hørte vi spesielt det som står, jeg holder meg litt enda fast i det som står i vers 10 i dagens tekst. Og Aaron måtte gå inn og gjøre soning. Han måtte, i den ene gangen i året skulle han, måtte han rense det før han kunne gå inn og gjøre soning for våre synder. En soning som vi var helt avhengige av. Og at det her han alltid, det ble også besmittet med menneskelige mennesker. Men på det her røkelsesalteret så var det ikke hvilken som helst prest som kunne gå og tenne røkelse. Vi hørte at det var Aaron skulle gå og tenne røkelse om morgenen og kvelden. Og hvem var han et bilde på? Eller hva var han? Hvem var han da han levde? Jo, han var ypperste, eller øverste presten, som vi kan kalle han for. Han var den øverste av presten. Han var øverste presten. Som hadde retten til å gå dit og tenne røkelse på dette alteret. Og så en gang i året, på forsoningsdagen, så skulle det kvelles blod. Så det her skulle bli renset for vår synd. Vi vet også at på forsoningsdagen så var det vanlig at Det ble tatt to bukker. Den ene la de hendene på, kastet alle syndene som hadde vært i Israel på, og så sendte de den ut i ødemarken, eller i ørken. Og så kom den aldri mer tilbake. De sendte alle syndene ifra seg. Den andre bukken de valgte, den ble offret til sonoffer for folket. Slik at folkets synde og prestens synde skulle bli tilgitt. Og så var han ren og rettferdig enda et år frem, til han på nytt måtte gjøre det samme, en gang i året. Så måtte han handle på. Og så var det også sånn på forsoningsdagen at den dagen kunne heller ikke folket jobbe. Men de måtte ha de dagene i forveien, fra den første som var årsskiftet, det her var vel den tiende i måneden. Det her brukte å være på denne tida i september og oktober, på høsten. Men fra månedens start, den første i måneden, så skulle de, frem til den tiende, så skulle de gå og gjøre, forlike seg med alle menneskene de hadde gjort noe synd imot. Hadde du talt noe ille med noen, var du i konflikt med noen, skulle du gå og gjøre opp. Og så for at da ble det lagt på alteret den tiende i måneden. Og så skulle det være sona, gjort opp for, renset, og du skal være ren det neste året som kom. Og så måtte du gjøre på samme måte året etterpå. Og for at ypperstepresten skulle kunne gå inn i det aller helligste, og så ha med seg denne røkelsen og denne duften som skulle være med han inn der, og skjule over det, skjule over tabernak, eller skjule over paktens ark, og nådestolen, så måtte han også offre et lam. Kvelle blodet på røkofferaltet, og så måtte han gå inn der, stille seg framfor tronen. Og så la han bli skjult der av denne røyken som var med han inn. Men så har vi også alle vet, så har også Jesus en gang for alle valgt å gjøre soning. Og det gjorde han ikke på forsoningsdagen, men gjorde han i påsken. For ca. 2000 år siden. Så var han villig til å komme hit til denne verden. Dø og bli dette perfekte, fullkomne offerlammet. Som tok en gang for alle våre synder på oss. Slik at han kan være vår evige forbeder hjemme hos Gud. Og i forsvar for oss. Så du som sitter her vet at du har en som taler din sak. Som taler godt om deg. Som forsvarer deg. Og som forteller Gud. Han er rettferdig fordi han hører meg til. Han er rettferdig fordi han har fått del i min frelse. I min forsoning. I det jeg gjorde i påsken. En gang for alle. Har dere tenkt over det? Og så kan det stå her i... Jeg skal finne frem Hebreerbrevet 9. Her står det i vers 4. Eller vi kan begynne i vers 3. Og bak det andre forhenget var det rommet i tabernaklet som ble kalt det aller helligste. Dette inneholdt et røkelsesalter av gull og paktens ark, som var kledd på alle sider med gull. I den var gullkrukken med manna, Arons stav som spirte, og paktens tavler. Over den var herlighetens kjeruber, de overskygget sonestedet. Dette kan vi ikke snakke om i detalj nå. Så nå, ypperstepresten, han gikk inn i det aller helligste, så gjorde han, han tok sin finger og kastet blod først ene veien, og så den andre veien, over nådestolen. Slik at det betegnet et korsmerke over nådestolen. Og da kan vi tenke hvordan det var forbildet på det som Jesus gjorde på Golgata. Han sona vår synd. Han tegnet korsets tegn der, over nådestolen. Som inneholdt Arons stav, eller gullkrukken med manna, som skulle symbolisere at Gud var med Israel på mirakuløst vis i ørken. Og tok dem av alle deres behov. Sikret dem at de hadde mat å spise. At de hadde klær å gå i. Ja, til og med at klærne ikke ble slitt på de 40 årene de gikk ut i ørkenen. Så kunne de bruke de samme skoene og de samme klærne i alle 40 årene. Fordi de ble holdt ved like. Og så hadde de manna å spise. Daglig fikk de manna å spise. Så fikk de Arons stav som spirte, som var et bilde på den prestelige makt, eller myndigheten som presten var gitt, til å gå frem som en offerprest, en som skulle sone for våre synder, være forbilde på Kristus. På samme måte også, Jesus er vår ypperste prest. Eller som han også tar seg av våre behov her i denne verden. Hjelper oss så at vi kommer oss gjennom hverdagen. Slik at vi kan komme frem for Guds trone. Og så var det paktens tavle som var Guds lovtavle, de 10 bud. Som fortalte at Gud var hellig og hvordan vi skulle oppføre oss med hverandre. Det inneholdt paktens ark. Og Gud og Jesus, han var også oppfyllelsen av denne loven, av denne parken, av denne loven. Han var den totale oppfyllelsen av hele Guds bud og Guds lov. Så det var på en måte, vi kan også se på en måte at det var Jesus som lå inne i arken. Jesus, han var vår forbeder gjennom røkelsesalteret. Han går i forbønn for oss. Og så må vi huske på det at når han døde på Golgata, så skjedde det noe spesielt. Hva var vi husker på? Jo, forhenget inn til alle helligste. Revnet i to. Og det ble fri inngang inn för det allra helligste inför nådestolen. För den tid så hade det varit slik att, som vi hört om, att det var bara upperstepresten en gång i året som kunde gå in för nådestolen och be om soning för våra synder. Men när Jesus döde och hade gjort det fullkomna offer, så hade det ändrat sig. Det var inte längre upperstepresten som kunde gå. För det var vi blivit samman med Kristus. I Kristi rättfärdighet så har vi oss gjort till konga och prästa för Gud. Så kunde komma med frimodighet in för Guds trone. In i det allra helligste. För nu var vi rättfärdiga på samma måte som yppersteprästen. Han måste förbereda sig och göra sig klar för att kunna gå in för Guds trone. Så kan vi också gå med frimodighet in för Guds trone. Och så vet vi att vi har vår förbeder Jesus Kristus med oss. På samma måte som yppersteprästen hade Jesus Kristi bönna som symbolisk genom rökelsen som var på, som brände och kom på rökelsealtaret. Och så ska jag bara nämna en liten ting till slut. Det är inte en stor sak, men det står lite om den rökelsen som var på altaret. Och jag tror vi ska bara nämna det i korta ordlag. Men det var något, det stod några speciella ord också om den rökelsen. Bara finna fram här. Och vi läste här i Andra Mosebok kapitel 30 ifrån vers 34. Herren sa till Moses: ta krydder, myrraolja, sjönägl och gummiharpix och ren rökelse samman med dessa kryddorna. Det ska vara lika mycket av var. Av detta ska du laga en rökelse, en blandning av salvblandaren. Gör det. Saltet ren och hellig. Du ska finknyse noe av den och lägga den föran vittnesbyrde i åpenbaringstältet, där jag ska åpenbara mig för dig. Rökelsen ska vara höjhellig för dere. Men uppskriften till denna rökelsen som du ska laga ska er icke laga till er själv. Denna rökelsen ska du hålla hellig för Herren. Den som lager något som ligner på denna för att känna duften av den, han ska utryddas av sitt folk. Hör dere? Tänk dig, han hade lagat rökelsealtaret, skulle tändas rökelse. Och det var bara en helt speciell rökelse som var lov att tända på det altaret. Och den hade inte lov att laga till något annat formål än till att tända på detta altaret. Varför? Jo, för denna rökelsen, den var helig för Gud. Och det som var satt av till Gud, till hans helighet, för att sätta pris på ham, för ära ham, det skulle också bara brukas till hans ära. Och därmed så ville du vanhelle det, hvis du ville bruka det till egen förlystelse eller egen ära, eller för att, som det står om, bara för att kunna lukta av den. Så ville du inte bruka det till det formålet den var lagad i huvudformålet till. Och därmed så kunde du riskera att du kunde dö. Och det stod också något om här också tidigare, om att hvis du också hade på det altaret fram en rökelse eller fram en ill på rökelse, på rökelsealtaret, så skulle du gå där illa, så kunde du dö. Och vi läste oss om en plats som det var någon som gjorde akkurat det. Och där skedde det att, det kan du läsa om i tredje Mosebok 10:1-3. Men där kom det ill utifrån Gud, ifrån det allra helligste, och slik att de döde av den varmen som blev, eller den ilden som kom ut, som tog fyret på det, eller kanske brant upp, eller hur det skedde, det står inte tydligt, men att den förde med sig att de döde. För de hade vanhelget altaret som var slaget för till Guds ära. Som var hellig. Tabernaklet var hellig. Det var laget som ett bilde på det himmelske. Och det som Jesus skulle göra för oss. Ett förebilde på det himmelske ting. Och så ska vi huska idag på dessa ting till slut. Att vi har en förbeder. En som går framför Guds trone. Han står föran tronen. Och det också kan vi läsa om i Uppenbaringen. Ett lamm som är slaktat. Eller ett lamm som ser ut som det är slaktat. Men som allikevel lever. Som vi också kan få lov att få lite iklädd hans rättfärdighet. Det är Jesus. Som går framför Guds trone och försvarar oss och si, är ren. Se inte på han, men se på mig. På grund av min rättfärdighet, på grund av mitt försoningsverk. Så är du ren, så är han ren. Och han förtjänar salighet, nåde och kommer hem till Gud. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi får lov att komma hem till himmelen. Och att vi ska få lov att ta boende i det himmelska. Hemma hos Gud. Att vi ska få vara ren och rättfärdig, himmel och värdig. Inte på grund av vår egen förtjänste. Men för det offerlam, för det offer som Jesus gjorde en gång för alla. Så har vi också rätt till att komma in för Guds trone med frimodighet. Vi kan prisa ham, ära ham, hålla han uppe, be till ham. Kom med allt det som tynger oss, allt det som uroar oss, allt det som plagar oss. Och så vill våra bönner iblandas med Jesu bönner. Och så vill Gud svara oss. Så vill Gud höra de bönner som vi kommer fram med. Och så när de stiger upp ifrån altaret. När vi sätter i lönnkammer och ber. Så hör Jesus dem. Och så hör Gud vad vi ber han om. Ja, Herre Jesus. Låt få lov att se att vi har något att vara tacknämlig för. Något att vara tacknämlig för och prisa och tacka Gud för. Att han har en som var villig att dö i vårt sted. En som var villig att ta på sig all vår synd. Så vi ska släppa och, som det var i det gamla testamentet. En gång i året går framför nådetron. En gång i året går framför in i det allra helligaste för att offra blod. Bära fram blod. Men Jesus, han gjorde det i påsken. Han bärte fram sitt blod. Som ett fullvärdigt, fullkommet offer. En gång för alla. Slik att jag och du ska få lov att komma fram för nådetron i himlen. In i det allra helligaste. I Jesu namn. Amen.